Maria, är bulgariske Radev den nya Orbán?
Det kan man nog inte säga. Det här är en pragmatisk lösning som inte liknar Orbán.
Fredrik, har Zelensky dragit på sig en politisk kris?
Ja, ett onödigt självmål som man nu försöker rätta till.
Tryggve, tar det unga gardet över Ukrainas försvar nu?
Ja, det är ett något yngre gäng som nu får större inflytande i försvarsledningen, ja.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Och vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdag den 23 juli. Gäster idag är Fredrik Wesslau, expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Välkommen.
Tack så mycket.
Maria Persson Lövgren, radions tidigare Ryssland-korrespondent. Välkommen.
Tackar.
Och Tryggve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Välkommen.
Tack, tack.
Häromdagen kom ett besked från Bulgarien och dess nya premiärminister Roman Radev. Bulgarien lämnar samarbetskoalitionen The Coalition of the Willing, de villigas koalition, som består av 33 länder och som hittills har stöttat Ukraina.
Лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото...
Ja, här säger Radev att det inte är Bulgariens plats att delta i en koalition som verkar för fortsatt militärt stöd till Ukraina. Konfliktens lösning finns inte i att man drar ut på den med militära medel. Istället vill han se en diplomatisk lösning. Ja, Fredrik, vad betyder det här för Ukraina?
Jag tror inte det betyder så mycket i slutändan. Bulgarien har inte varit en central spelare i det europeiska stödet till Ukraina. Och sen också den här koalitionen då, den sattes ju upp för att planera och förbereda för så kallade säkerhetsgarantier efter ett eldupphör. Och vi är ju väldigt långt ifrån ett eldupphör. Så jag tror Bulgariens ställning i den här koalitionen, eller faktum att det har dragit sig ur, betyder väldigt lite egentligen för stödet för Ukraina.
Igår gick Tjeckien ut och kritiserade koalitionen och kallade det här för en pappersprodukt. Öppnar Bulgariens drag, det här att lämna koalitionen, upp för kritik från fler länder, Maria? Kommer kanske fler att dra sig ur?
Risken finns ju förstås att fler drar sig ut. Det har varit sådana tongångar från ett antal länder under en längre tid. Men man ska kanske inte överdriva betydelsen ändå, eftersom det här är också länder som inte har varit de främsta när det gäller stöd till Ukraina.
Tidigare var det ju Ungern som försökte blockera hjälpen till Ukraina. Har vi fått en ny Orbán nu i Radev?
Nej, det tror jag inte. Orbán var ju lite av ett undantag bland europeiska ledare, till och med bland de mer populistiska ryssvänliga ledarna. Han var ju extremt kategorisk i sitt stöd för Ryssland och motsatte sig ett antal olika initiativ när det kom till Ukraina. Så jag tror ändå att Radev är pragmatisk på ett sätt som Orbán inte var. Så jag tror inte att vi kommer se samma typ av blockering från Bulgariens sida som vi såg från Ungerns sida.
Ni tror inte det här kommer påverka så mycket framåt?
Nej, och dessutom så förutom att Radev är mer pragmatisk så är han mån om relationen med NATO-staterna och han vill också ha en god relation med USA, så att alla de här faktorerna spelar också in i att han inte kommer bli en ny Orbán.
Och i förra veckan kom beskedet att Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskedade landets försvarsminister, den mycket populära 35-årige Mykhailo Fedorov. Det här togs inte väl emot och föranledde stora protester i Kiev och i andra ukrainska städer.
This is one of the largest protests since the full-scale war began. People here are protesting the decision by Ukraine's president Volodymyr Zelensky to dismiss the very popular defense minister Mykhailo Fedorov.
Ja, det här är ett klipp från Al Jazeera. Ukraina byter folk på viktiga poster ganska ofta. Varför blir det så mycket protester just kring att Mykhailo Fedorov sparkas, Tryggve?
Nej, det är ju som du säger för att han har varit populär. Han har sett som en frontfigur inom den delen av försvarsledningen som förespråkar reform av Ukrainas försvarsmakt. Han har varit den som har drivit på digitalisering och mer bruk av till exempel drönare längs med frontlinjen, så att man inte i onödan behöver sätta in infanteri och marktrupper, och förespråkat att man inte i onödan verkligen inte ska, man ska gå långt i användningen av teknik så att man inte i onödan behöver offra ukrainska soldaters liv. Så när han tillsidosattes av Zelensky så fanns det en oro, särskilt bland unga ukrainare, för att det var ett steg tillbaka för de här reformerna, och då var det flera som tog till gatorna över flera dagar. Först för att kräva att Fedorov skulle få tillbaka sitt jobb, och så sen till så småningom också för att försvarschefen Syrsky skulle avgå, eftersom Fedorov då gick långt till att säga att det hade ställts ett ultimatum till Zelensky i och med att de här två mot slutet inte verkar kunna ha samarbetat alls.
Ja, precis. För häromdagen så kom ju besked att även Ukrainas militärchef, den 60-årige Oleksandr Syrsky, byts ut. Varför sker det här just nu, Fredrik?
Ja, regeringsombildningen sker just nu av lite olika anledningar, tror jag. Det, delvis så var just den här konflikten mellan Syrsky och Fedorov som blev ohållbar för Zelensky, och han behövde agera. Sen så tror jag också att premiärministern, och för detta premiärministern Svidridenko, hon visade sig vara inte särskilt effektiv, så också Zelensky ville liksom byta ut henne. Och då gjorde man ett större byte här, liksom byta ut hela regeringen. Men varför Syrsky nu fick sparken, det är ju på grund av de här protesterna delvis, och att jag tror Zelensky missbedömde lite grann Fedorovs stöd bland befolkningen och bland militären, och då insåg han efter några dagar att han förmodligen hade gjort fel då genom att göra sig av med Fedorov, och därför fick han agera, och det var därför han sparkade Syrsky. Syrsky har ju varit en ÖB som har varit ganska kontroversiell, kommer från den gamla sovjetiska skolan, mycket fokus på anfallskrig. Han har också associerats med den här tvångsmobiliseringen i Ukraina som också varit väldigt kontroversiell, som många unga har kritiserat helt enkelt. Så jag tror ändå att Zelensky slutade utändan lyssnade på den här kritiken och tog till sig den, och därför agerade genom att också sparka Syrsky.
Och det är viktigt för Zelensky att lyssna på folket nu.
Men jag tycker det är ganska intressant som fenomen, och det här såg vi också förra sommaren efter den här lagen, antikorruptionslagen som de antog, som också blev väldigt hårt kritiserad och där folk gick ut på gatorna. Det här är ett tecken på ändå att Ukraina är en demokrati där ledarna faktiskt lyssnar på folket, där om man gör ett felsteg rent politiskt så kan man rätta till det. Det är ju otänkbart att se det här i Ryssland till exempel. Först och främst så skulle folk inte gå ut på gatorna, och sen även om de gjorde det så är det svårt att se att Putin och den politiska ledningen i Moskva skulle faktiskt ändra kurs på grund av folktryck på det sättet. Så det här tycker jag ändå, visst, även om det var förmodligen ett felsteg av Zelensky, så är det här ett tecken på att Ukraina fortfarande är en demokrati där ledarna lyssnar på folket.
Man ska också komma ihåg att Fedorov har stått för en mer modern krigsföring, utan det är också att han har försökt göra försvarsministeriet mindre korrupt, det vill säga att han har krävt att man ska ha öppna anbud, och det här har ju en hel del av de här starka, stora ekonomiska krafterna som har tjänat på kriget i Ukraina, alltså ukrainska företag, de har ju motarbetat det, och så det har funnits en konflikt som handlar om pengar och vem som tjänar på kriget, och att han då vill ha öppna anbud helt och hållet och därmed då blockerar de här tidigare korrupta avtalen som gjordes med försvarsministeriet. Så det är också en viktig faktor, och det är folk medvetna om i Ukraina, och det är också det som har drivit hela proteströrelsen sedan 2014 faktiskt.
Kan lägga till, alltså mycket av det här i media har lyfts fram nästan som en personalkonflikt mellan Syrsky och Fedorov. Det tror jag är en ganska grov förenkling. Jag tror mycket av det här också bottnar i att det är två fundamentalt olika sätt att tänka organisering av försvarsmakten på, där Syrsky som sagt har förespråkat en sovjetisk modell, en mycket mer toppstyrd modell där man på detaljnivå från Kiev och från försvarsledningen lägger sig i det som händer vid fronten, och där Fedorov går ganska långt i att hellre fördela ansvar ute bland officerare på marken, att man då ska ta större ansvar ute i fält och ha större autonomi i olika förband. Och det är ju två nästan diametralt olika sätt att tänka på, och att det nog snarare kanske är, det finns olika läger, olika tankegångar i hur man ska organisera som ligger till grund för den här splittringen, inte att Syrsky och Fedorov på något personligt plan verkar ha svårt för varandra.
Vad händer nu då efter alla de här bytena, Fredrik?
Ja, vi får väl se. Det är ju inte slut ännu, för att Zelensky har ju erbjudit Fedorov olika tjänster då enligt uppgift. Han ville ha in honom i nationella säkerhetsrådet till exempel, men det har Fedorov tackat nej till. Så jag tror att Zelensky vill ändå få tillbaka Fedorov för att han inser att det är politiskt viktigt nu med tanke på de här protesterna. Men än så länge har Fedorov sagt nej, och han har sagt att han vill tillbaka in i försvarsministeriet. Så den här frågan är ju inte löst på något sätt, så vi får väl se vad som händer i slutändan.
Men under tisdagen så kom ytterligare ett besked. Istället kommer nu ett nytt namn in i värmen. Det är militären Mykhailo Drapaty som tar över rollen att leda Ukrainas försvarsmakt. Vad har Mykhailo Drapaty som inte de andra har då, som har suttit på de här topppositionerna i det ukrainska försvaret?
Nej, men det är ett välkänt namn inom det ukrainska försvarsetablissemanget. Han har ju sett så många som en hjälte, dels efter ett väldigt uppmärksammat filmklipp från 2014 där han kör ett pansrat fordon genom en separatistisk anläggning. Redan där var han ju förklarat som folkhjälte, också delaktig som officer under återerobrandet av Cherson 2022.
Tillbaka till Fedorov. Han har ju visat sig vara väldigt duktig då på teknikprogram och försvarsinnovationer, men när han då fick frågan att fortsätta att utveckla här i en ny roll så har han tackat nej. Varför tackar han nej till uppdraget? Är inte det han har brunnit för, Maria?
Nej, men han vill fortsätta inom försvaret och han vill framförallt inte ha en position som är lite luddig. Och det är lite grann det som Zelensky gör. Han säger ju att han ska finnas kvar inom presidentadministrationen. Det är många som har funnits kvar inom presidentadministrationen men sakta sen försvunnit ut. Och han inser att en position som han har haft är mycket mer betydelsefull än om att han får en mer luddig ställning som han då uppfattar det här och inte någonting av det han har drivit för. Han har ju gjort ett program med 11 punkter vad han vill förändra och de där 11 punkterna vill han fortsätta att driva helt enkelt.
Maria, alla de här turerna, personer i den högsta toppen inom försvaret i Ukraina som får gå, vad säger man om det här i Ryssland?
Ja, i Ryssland så är man ju framförallt extremt upprörda över befälhavaren Drapaty. Honom hatar man fullständigt. Det är i sociala medier och det är även officiellt, halvofficiellt ska vi säga. Det är inte så att Vladimir Putin har uttalat sig. Han vet väl knappt att den här personen existerar skulle jag säga. Men, och det har ju också att göra med att han tog beslut under första delen av krigen, alltså 2014, det vi hörde om
Drapaty.
Ja, han ledde ju då den här befriandet av polisstationen i Mariupol och såg till att då det som kallades för separatister men i själva verket var ryska soldater drevs bort från Mariupol. Och han gjorde också utbrytningar redan då 2014, så han är känd bland rysk militär för att han har gjort väldigt våghalsiga manövrar tidigt, alltså under då den här första början av kriget 2014. Och det gör att de hatar honom och de inser att det här är en person som kan få väldigt stor betydelse för hur den ukrainska armén reagerar.
Vi är nu inne på femte året av kriget. Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina skapade den största flyktingvågen Europa sett sedan andra världskriget. Nära 6 miljoner ukrainare flydde utomlands medan knappt 4 miljoner lever som internflyktingar i Ukraina.
As the Russian invasion intensifies in Ukraine, more than 2 million refugees have now fled the country, according to the United Nations. Ukrainian officials say humanitarian corridors have now opened to evacuate civilians from 5 key cities. And these are pictures of...
Ja, så här lät det i BBC strax efter krigsutbrottet. Kort efter den fullskaliga invasionen 2022 aktiverade EU sitt massflyktsdirektiv för flyktingar från Ukraina. Enligt direktivet så får människor som flytt landet tillfällig skyddsstatus inom EU. Direktivet förlängs kontinuerligt och gäller nu fram till mars nästa år. Trygve, vilka är i första hand som har flytt från Ukraina?
Ja, det är första hand kvinnor och barn i en stor majoritet som har lämnat landet. Naturligt nog eftersom att det har pågått en mobilisering av män i landet och att man inte fick lämna om man var myndig. Men det är framförallt kvinnor och barn, någonstans mellan 80-90% av de vuxna som har lämnat Ukraina är kvinnor. Och många av dem är relativt unga kvinnor i... Jag tror snittåldern är någonstans runt 30 år och en hel del ukrainska barn. Man räknar någonstans på att det är nästan en tredjedel av alla ukrainska barn som har lämnat sina hem och att en majoritet av dem har lämnat landet.
Hur har samhället påverkats av att så många har lämnat landet?
Nej, men man måste se det på inte bara hur det var i början. 2022 måste också konstatera att det tog inte så lång tid, det kanske tog ett år, så återvände väldigt många av de som hade lämnat landet. Och det som är fascinerande är ju att Ukraina lyckas upprätthålla ett samhälle med skolor, med universitet, med affärer, fungerar allting. Trots att man då har blivit av med en hel del av sin befolkning, så har man ändå inte, det är inte stängda samhällen. Det är stängda samhällen i längs frontlinjen i östra Ukraina. Där är det helt sönderbombat och där finns ingenting kvar. Men man får också se till att inte alla lämnade Ukraina, utan de lämnade sina områden i östra Ukraina för att flytta till västra eller till Kiev. Och det är en process som har gjort att det inte är så ont om människor trots allt. Och de som är kvar som flyktingar i Europa kan man nog räkna med att många av dem kommer inte komma tillbaks.
Och man ser ju på opinionsundersökningar att det antalet som vill återvända till Ukraina, det minskar ju för varje år också. Så nu tror jag såg några opinionsundersökningar nyligen som tyder på att en tredjedel av ukrainarna i EU vill återvända. Men bara för ett par år sedan så var det 50%.
Hur ser den ukrainska regeringens strategi ut då? Försöker man locka tillbaka de som har lämnat, Fredrik?
Ja, man försöker ju inte tvinga tillbaka någon. Man försöker ju med olika incitament få tillbaka ukrainare till Ukraina. Man satte ju upp ett ministerium för nationell enighet 2024 som skulle titta på det här och försöka komma med olika incitament. Men problemet är att återvändare handlar om två saker framförallt. För det första är säkerhetsläget och för det andra så är det ju jobb, om det finns arbeten. Och vi såg ju under den här vintern som var väldigt tuff i Ukraina på grund av att det var kallt och ryssarna slog mot energiinfrastrukturen framförallt. Och sen också just nu under de senaste månaderna så har ju Ryssland attackerat med ballistiska missiler. Ukraina har väldigt få patriotmissiler som kan skydda Kiev och andra städer. Så att säkerhetsläget är ju ganska dåligt, har varit dåligt. Och det har ju inneburit att folk, ja, de drar sig för att faktiskt återvända, med barn då framförallt. Och sen så är ju just den ekonomiska frågan om det finns tillräckligt mycket jobb för folk.
Maria, vill du lägga till någonting där? Hur ser möjligheterna ut för de som flytt inom Ukraina att återvända hem?
Ja, de som har flytt inom, det skedde ju redan från 2014, och jag har träffat många av de som lämnade till exempel Donetsk. Man säger att det var en 2 miljoner stad och mer än hälften lämnade. Man flyttade universitet, man flyttade institutioner från östra Ukraina till västra eller centrala Ukraina, och de fortsatte att verka där. Och många av dem som jag träffade redan då, de sa att de hade inte alls någon avsikt att återvända till Donetsk, även om de tyckte det var en fantastisk stad, för de räknade inte med att den stan skulle kunna återgå till vad den hade varit, eftersom det hade varit så många år av ockupation och så många år där, så att säga, det proryska har regerat, och där alla, man måste ju komma ihåg det, att det Ryssland har gjort i de här ockuperade områdena är ju att man har tvingat folk att ta ryska medborgarskap. Om de inte har gjort det så har de förlorat sina bostäder, och för många av de som flydde från till exempel Mariupol, de har ju inga hus att återvända till, alternativ att de husen har blivit bebodda av andra. Så det är många faktorer för de som är internflyktingar. Sen finns det ju en faktor också med de som har flytt utanför till EU. Det här massflyktsdirektivet har ju varit ganska cyniskt, för det har ju varit, de här flyktingarna kommer men de vill gärna återvända. Så att det har varit svårt för ukrainska flyktingar att kunna planera sin framtid, eftersom det har förlängts årsvis. Så att man har inte vetat hur länge man ska kunna få vara kvar under de förhållanden som har gällt. Så att för den som har velat satsa på att stanna, så har man inte varit säker på att man skulle få stanna efter ett år till exempel. Och det har ju skapat en situation där en del har tröttnat, och antingen har de bytt land från EU till Storbritannien eller åkt tillbaks till Ukraina. Men de flyktingar jag har träffat både i och utanför Ukraina säger samfällt att det är det här som är det stora problemet för dem, att de inte har kunnat planera framåt, för att de har inte fått de förutsättningarna från EU, genom att man bara har haft ett år i taget och ett år i taget, och så kan man inte planera sin framtid.
På grund av krigstillståndet så har män över 18 år, med vissa undantag, inte tillåtits att lämna Ukraina. Men förra sommaren så meddelade president Volodymyr Zelensky oväntat att unga män mellan 18 och 22 år ska få resa utomlands. Hur har debatten i Ukraina låtit om det här, Maria, att unga män får resa iväg?
Nej, men det här var ju ett välkommet beslut eftersom det finns ju tankegångar. Man ska, om man tittar till vilka det är som frivilligt gav sig iväg till fronten och stred så var ju inte det framförallt unga män utan det var framförallt medelålders män. Och om man pratar med många av veteranerna så har de också sagt att det här är viktigt för att vi ska skydda vår unga generation av pojkar så att vi har en framtid. Och den framtiden finns bland de unga och därför så är det vi som ska strida, vi som kanske är i 40-årsåldern men även äldre. Och det kan man också se att om man kollar på medelåldern i den ukrainska armén så är den ganska hög. Och det är ju dels för att de kanske inte hade arbete och fick en inkomst genom att gå med i militären, men det är också av det här skälet att man vill spara den unga generationen. Och det som man ju har gjort, de här tvångsmobiliseringarna när man har stannat bilar på, alltså militären har bara hämtat unga killar på gatan, har ju skapat en enorm ilska i Ukraina att det har skett. Och det är väldigt många unga män som har försökt fly från Ukraina över bergen och det finns också sådana som har dött för att det är så farligt när de har tagit sig över de här karpatiska bergen. Så jag tror att det här är ett mycket välkommet besked.
Och med det så kommer vi till veckans kremlologi. Vad har du sett, Fredrik, som sticker ut?
Ja, en liten reflektion som jag har haft är förra sommaren 2025 så var jag i Washington och pratade med amerikanska analytiker som alla i princip sa att Ukraina borde göra kompromisser, de borde acceptera en dålig fred för att om ett år så skulle Ukrainas situation vara mycket sämre än vad den var idag, då, alltså 2025. Men om man tittar på hur läget är idag, sommaren 2026, så är ju Ukraina på en mycket bättre plats än för ett år sedan. Jag tycker det är ganska intressant för att man har ju lyckats hålla linjen och hålla fronten. Man har intensifierat de här attackerna djupt inne i Ryssland. Så man är i mycket bättre läge idag än vad man var för ett år sedan. Och jag tycker liksom slutsatsen i det här är att man måste ändå vara ganska ödmjuk inför vad som kan hända i krig. Att det kan gå upp och det kan gå ner.
Trygve, vad har du sett?
Jag har framförallt sett fotbolls-VM i sommar. Och jag tycker det är rätt anmärkningsvärd att man har hört FIFAs president Infantino peka på en väg framåt för att Ryssland ska få komma tillbaka och bli en fullvärdig medlem av FIFA igen. Och vi ser ju redan till hösten ska det vara ett U15-mästerskap i Azerbaijan. Där kommer sannolikt ryska pojkar få spela. Så jag sitter med en rätt stark känsla av att det här är det sista VM:et där Ryssland inte har fått vara med och att de är på plats om 4 år. Bojkottandet av rysk idrott är färd med att lyckas upp även på toppscenen så som FIFA och VM.
Maria, vad har du lagt märke till?
Nej, men jag hade kontakt med en arg rysk oppositionell kvinna som jag intervjuade och jag har träffat henne för 10 år sedan i Moskva. Då var hon liberal politiker och hade väl inte kunnat förutse att det skulle gå så här. Nu är hon en rysk oppositionell i exil och hon sa: jag kommer aldrig återvända till Ryssland. Jag föraktar det ryska folket. Jag har ingen kärlek för dem. Jag kommer aldrig att representera det folk som har gjort så här mot Ukraina. Och hon var genuint upprörd över att så många andra oppositionella i exil inte riktigt vill se att det faktiskt är så att den likgiltighet som finns bland en majoritet av ryssarna också är en del i att kriget fortsätter. Hon trodde inte på någon folklig resning, men hon anser att man borde ha gjort någonting direkt, att många fler borde ha gått ut på gatorna och protesterat. Då kanske det hade påverkat Kreml att sluta kriga. Men idag ser hon det som en tysk situation att det krävs en total genomgång av ryska folket också. Detta är inte bara Putins krig utan det är ryssarnas krig också.
Tack Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslands korrespondent. Tack också Fredrik Vesslav, expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Och tack till dig Trygve Ulriksen Skogseth, Ekots utrikesreporter. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.